Då ska vi se. Dagens text är ifrån Apostlagärningarna 5, vers 1-5. Då står det så här. En man som hette Ananias sålde tillsammans med sin hustru Safira en egendom och smusslade sedan undan en del av betalningen med hustruns vetskap. Han bar fram resten och lade det vid apostlarnas fötter. Då sa Petrus, Ananias, varför har Satan fyllt ditt hjärta så att du ljög för den helige ande och smusslar undan en del av pengarna för marken? Var den inte din så länge du hade den? Och när den var såld, var inte pengarna dina? Varför bestämde du dig i ditt hjärta för detta? Du har inte ljugit för människor utan för Gud. När Ananias hörde de orden föll han ner och dog. Och stor fruktan kom över alla som hörde det.
Ni kan sätta er ner. Så be jag en bön. Herre, vi tackar dig att du är en god Gud. Värd att förtrösta, Herre. Och Herre, vi ber att du ska nu komma med ditt ljus över våra hjärtan, över våra tankar, Herre. Så ber vi, Herre, att din vilja ska ske. Din vilja ska ske i Jesu namn. Amen. Amen. Jag minns ungefär 10-12 år sedan. Man känner att man börjar bli gammal när alla binden börjar bli för 10-12 år sedan. Men för 10-12 år sedan ungefär så hade jag varit på Hörnekonferensen med några vänner. Och några vänner hade haft en spelning där på, mitt i natten. Och alla var inte troende i bandet, för det var ingen lovsångskonsert, men de spelade ändå på Hörnekonferensen. Och så var det, en av musikerna var inte troende. Och jag minns att vi satt i bilen, väntade på färjan på väg hem. Och han var väldigt öppen för tron. Han sa, vad ska jag läsa i Bibeln om jag ska börja läsa någonting? Och jag älskar Johannes evangeliet, så jag tänkte, här briljant, underbart. Johannes evangeliet. Jag var nöjd med mitt förslag och så. Nästa gång jag träffade honom var jag först väldigt glad. För han sa, jag har läst hela Johannes evangeliet. Jag bara, vad kul. Sen fortsatte jag läsa Apostlagärningarna. Och han bara, varför dödar Gud folk? Och jag minns att jag tänkte för mig själv, skit, varför läste jag Apostlagärningarna? Inte så fromt tänkt. Men det var min genuina reaktion. För berättelsen vi har hört är en berättelse som chockerar oss. Jag har till och med bara förkortat texten. Samma procedur händer med Ananias fru också, Safira. Och hon dör också. Och det här är en sån här text som många undrar. Vad gör den i vår skrift? Hur passar det här ihop med guden vi tillber som är kärlek? Gud uppfattas här både kylig och orättvis. Och min vilja här idag är egentligen två saker. För det första vill jag att vi ska känna allvaret i den här texten. Jag vill inte förklara bort den. Det finns ett allvar här som den är tänkt att liksom kommunicera. Så vi vill ta dess allvarliga ord på allvar. Men för det andra så vill jag också att vi ska få se skönheten i evangeliet. Få en nytt hopp om att Gud verkligen är god och värd att förtrösta. Och jag tror att båda de här spänningarna kan man hålla som sanna här. Så låt oss bara fundera lite kring den här berättelsen i sitt sammanhang. Så det här är kapitel 5. Det kan vara värdefullt att veta vad som har hänt kapitlerna innan. Apostlagärningar berättar berättelsen där Gud kallar det börjar med att vara en väldigt liten grupp. Det är fiskare, före detta prostituerade, det är människor utan pengar. De flesta har ingen makt, ingen status. Men det här är vanliga människor som har fått möta Gud och blivit övertygade om att mannen Jesus från Nazaret, snickaren som romarriket avrättade, att han paradoxalt, märkligt nog, är världens frälsare. De såg i den här situationen som såg så hopplös ut att här var världens frälsning. De hade upplevt och erfarit Gud själv. Gud kom med sin heliga ande, tog boning i deras liv, förvandlade deras liv, förvandlade deras prioriteringar, deras sätt att tänka. Och det är det man ser i kapitlerna innan. Kapitel 3 och 4 i kapitel som börjar beskriva hur kyrkan tillsammans växer och växer. De möter mängder av oppositioner utifrån. Folk som försöker förfölja dem utifrån. Men vad än folk gör så växer kyrkan bara mer och mer. Det är som att kyrkan presenteras som liksom en ostoppbar kraft. För att evangeliet de tror på är ostoppbart. Och i kapitel 4, precis innan, så får man se hur den heliga ande skapar en enhet bland folket. Att de säljer vad de har och ger till dem som behöver. Så att i den här gemenskapen så finns det ingen som behöver gå runt hungrig. Ingen som behöver gå runt utan att ha ett ställe att bo. Behöver vandra utan kläder, för de ger av vad som är sitt och förser för varandra. Och det är ett tecken på vad Gud har gjort i deras liv. Deras prioriteringar har förvandlats. Och i slutet av kapitel 4 så möter vi en man som heter Lukas som får smeknamnet Barnabas, som betyder tröstens son. Härligt smeknamn. Det är fint att de gav varandra smeknamn, tröstens son. Och Barnabas säljer sin åker, ger allt vad han har till apostlarna så apostlarna kan fördela ut resurserna. Och det här verkar vara motiverat inte utifrån uppmärksamhet eller få status, utan helt utifrån att han har mött Jesus och han är förvandlad och han vill inte hålla fast vid de här grejerna. Han ser att folk behöver det. Och det här blir ett gott exempel, ett föredöme i vad man... hur ett kristet liv kan se ut. Och sen kommer vi till denna berättelsen. Som är på ett sätt ett skräckexempel. En berättelse där tidigare var konflikterna utifrån som kyrkan mötte. Folk som försökte attackera kyrkan. Här beskrivs de en konflikt inom kyrkans ramar. Inom den här liksom, gemenskapen. Och jag tror att det här beskriver en attack i en viss bemärkelse som kommer från den onde. Det talas en del om djävulen i det här kapitlet. En attack från den onde som försöker göra någonting med den här gemenskapen som expanderar och expanderar. För vad är det Ananias och Safira gör? Det verkar så för mig att de förmodligen blev avundsjuka på något sätt gällande den här uppmärksamheten som Barnabas fått. För Barnabas sålde allt och gav vidare. Och folk märkte det. Så det beskrivs att Ananias och Safira säljer allt vad de har. Eller egendomen. Och de påstår att de ger allt vad de har till kyrkan. Men i själva fallet är det en lögn. De gör inte det. Och det finns inga krav för kristna att sälja allt de har. Det var inget krav för kristna. Problemet är inte att de inte gav allt de har. Det var en mängd av kristna som ägde gårdar. Det var liksom inte det som var problemet. Utan problemet i den här texten är på ett sätt lögnen. De försöker ljuga och de försöker lura. Och i jämförelse med liksom den andlighet man har sett i kapitel 5 av en viss överlåtelse så tror jag Ananias och Safira, det de gör är på ett sätt en bluff. Jag tror det är på ett sätt ett bedrägeri. Min läsning av det här kapitlet är att de inte genuint överlåtna till kung Jesus. Och det står hur de försöker inte bara lura människor men lura Gud. I vers 3 står det så här: Ananias, varför har Satan fyllt ditt hjärta så att du ljög för den heliga ande och smusslade undan en del av pengarna för marken? Alltså det beskrivs i kapitel 1-4 och det beskrivs hur folk har fyllts av den heliga ande. Här beskrivs det, de här har valt att snarare fylla sig av den onde. Exakt hur det funkar, ingen aning. De står fortfarande skyldiga för vad de själva gör, så det är inget sätt att bortförklara vad de gör. Men det verkar vara del av den ondes plan till att splittra på något sätt. Så vad lär oss denna väldigt obekväma och dramatiska berättelsen? Vi börjar med lite allvarsamma saker här. Först så tror jag vi lär oss allvaret kring synd. Och att synd är alltid först och främst mot Gud. Det står i vers 4, du har inte ljugit för människor utan för Gud. I en bemärkelse har de visst ljugit för människor. De ljuger precis för kyrkan, de påstod att de hade gett allt, men det hade de inte. Och det är ungefär som kung David i Gamla testamentet. Det finns ett tillfälle där han är både otrogen att se till att en man dödas. Mannen till den här personen han är otrogen med. Och det slutar med i psalm 51 att även om han ser till att mannen dödas och han är otrogen så vidare, så säger David i psalm 51, mot dig, bara mot dig har jag syndat. Och en viss bemärkelse är det absolut inte sant. Han är ju egentligen syndad mot alla i det tillfället. Men vad jag tror både han och Petrus är efter den här texten är att i en mer ultimat bemärkelse är all synd först och främst mot Gud. Oavsett om det är skattebrott, lögn, hyckleri eller otrohet. All synd är först och främst mot Gud. All synd är först och främst att inte älskar Gud med hela våra hjärtan och hela vår förstånd. Om vi hade gjort det hade vi aldrig syndat. Och på ett sätt anledningen vi kanske har lite svårt med såna här texter där Gud faktiskt är allvarlig när det kommer till synd är att vi idag tar inte synd på så stort allvar. Vi normaliserar synd. Vi har svårt att se hur allvarligt det är. Men jag tror att om vi hade greppat hur helvetisk synd egentligen är, hade vi aldrig lekt med det. Synd förstör så mycket mer än vad vi kan se. Det förstör relationer, det förstör våra hjärtan, det förstör våra tankar. Okej, säger kanske du. Okej, fair enough. Synd är allvarligt. Och Ananias och Safira, de är hycklare. De påstår någonting som inte stämmer. Men är inte vi alla hycklare? Och i en viss bemärkelse stämmer det. Jag känner mig själv ofta som predikant, som nästan en så här kronisk hycklare. Jag ska liksom predika om ett radikalt liv. Och sen går jag hem och känner om och om igen hur jag kommer till korta. Hyckleri är någonting som jag tror många kristna erfar. Men frågan är i slutändan vad vi egentligen gör med vårt hyckleri. Och i en bemärkelse så tror jag inte problemet här med Ananias och Safira är egentligen deras synd. Är egentligen deras hyckleri. Jag tror att det stora problemet är egentligen deras aktiva försök att dölja sin synd för Gud. De låtsas som att de inte har synd inför Gud när de faktiskt ljuger. Och här tror jag egentligen det stora problemet är. För alla kristna fram till Jesu återkomst kommer brottas med synd. Vi kommer falla. Vi kommer se olika delar av våra liv. Vi kommer göra saker som vi inte vill. Alla kristna fram till Jesus kommer tillbaka kommer brottas med synd. Samtidigt så tror vi som kristna att Gud har gett av sin heliga ande det dagliga hoppet för kristna varje dag, där kristna kan börja vandra mer och mer i linje med det liv som Gud har för oss. Så sätt har vi ett dagligt hopp när det kommer till livet med synd. Så sätt så har vi ett jättestort hopp. Om du brottas med girighet så finns det otroligt hopp för dig idag. Om du brottas med lust så finns det otroligt stort hopp för dig. Om du brottas med missbruk så finns det otroligt stort hopp för dig. Men det värsta vi kan göra när vi brottas med synd är att dölja det för alla. är att dölja det och låta det vara i mörkret. Jag menar inte att du ska berätta vad du brottas med alla, inte alls. Men jag tror att i Bibeln så ser vi en vision där vi, när vi brottas med synd och mörker i vårt liv, så är vi rädda vad folk ska tycka, så vi döljer det i mörkret och inte berättar för någon. Men då blir vi bara mer och mer fast i kedjorna. Utan i Bibeln tror jag vi ser en annan vision där vi kallar det gå in i ljuset med mörkret. För det är ljuset det finns befrielse, det är ljuset det finns förlåtelse. Och därför tror jag att det är något av det viktigaste vi kan göra är först att bekänna vår synd inför Gud. Men jag tror också att det är viktigt att bekänna din synd för någon du har förtroende för. För det är när du lyfter fram det ljuset för någon som syndens makt förlorar sin udd, förlorar sitt grepp om ditt liv. För du kommer aldrig vandra i seger om du brottas med lust och du samtidigt låtsas som att du inte brottas med lust inför alla. Du kommer aldrig etablera ett intimt böneliv med din himmelska fader om du låtsas inför alla att du har ett intimt liv, böneliv med din himmelska fader. Ditt hyckleri kan lura oss, men det lurar inte Gud. Och Gud kallar oss att komma till i ljuset med vår bröstenhet. Som sagt, vi ska inte berätta till alla. Vi behöver vänner med förtroende, som vi har förtroende för. Och vi behöver komma det här med vår bröstenhet och vår synd in för Gud. Och det här tror jag är en viktig del av det kristna livet. Jag tror att synd är den största glädjedödaren som finns. Ofta när vi känner en stor brist på glädje i Herren så är det ofta att vi inte vill släppa saker till Jesu liv och herravälde. Så vi håller fast vid andra delar. Kanske är det att vi inte vill förlåta vissa personer. Kanske är det någonting annat. Men vad Kristus kallar oss är in i ljuset. Och vi måste förstå när vi omvänder oss från synd så säger vi nej till någonting. Bara för det finns ett så mycket större ja i Jesus. Omvända sig inte bara att säga nej, nej, nej. Det är att säga ja till att det finns större frihet i Jesus. Det finns mer liv där. Och då kanske ni säger så här. Okej, fair enough. Vi är syndare. Vi behöver bekänna vår synd. Men är inte domen över Ananias och Safira lite väl hård? Det är en rimlig fråga. Och någonting jag tänker kring den här texten är att det här är en text som är på ett sätt ovanlig. Vi hittar inte riktigt en liknande text i Nya Testamentet. Det är det som förvånar folk. Folk tänker, det är en text man hittar i Gamla Testamentet kanske. Men det är samma Gud. Vi tillber samma Gud som i Gamla Testamentet och i Nya Testamentet. Men här tycks det för mig att den onde attackerar kyrkan i en väldigt avgörande situation. Här expanderar kyrkan. Kyrkans trovärdighet och helighet är väldigt viktig. Och det tycks som att den här texten beskrivs explicit på ett sätt som en attack till att förstöra den här enheten. Och en tendens, jag vet inte varför det är så, men en tendens i både Gamla Testamentet och Nya Testamentet är att Gud verkar vara lite hårdare första gången folk begår en viss synd. Ofta i Gamla Testamentet när vi hör om vissa grejer Gud slår ihjäl någon är det ofta första gången någon gör någonting. Och här tror jag det i en viss bemärkelse är för att varna gällande allvaret av en viss typ av synd och attack som kan komma in i kyrkan. Så jag ser lite vad som händer här som vad jag kallar anti-mirakel. Det är motsatsen till mirakel. Och då kan man ställa sig, vad är ett mirakel? Jo, som kristna så tror vi när Jesus kommer tillbaka så kommer han sätta allting till rätta. Alla som tror på Jesus kommer bli fullkomligt hela när Jesus kommer tillbaka. Det finns liksom löften om det här. Vi tror redan idag när vi ber för folk att vi kan få försmaker av det här kommande riket. Försmaker av det här helandet. Så vi tror att Gud helar dramatiskt här idag. Det är försmaker av den kommande frälsningen. Men ibland så tror jag det finns en annan aspekt. Där ibland Gud kommer med en försmak av sin kommande dom. För Bibeln beskriver på samma sätt att denna kärleksfulla guden kommer ändå också döma levande och döda. Och i Bibelns berättelse så är Guds dom och Guds kärlek aldrig i konflikt. Jesus ser aldrig en konflikt mellan dem. Han är den som pratar på ett sätt mest om Guds kärlek och mest om Guds dom. Han ser ingen konflikt mellan dem. Det är just för att i Guds hjärta så är Guds dom en konsekvens av hans otroliga kärlek. Det är därför Gud älskar det som är gott. Det är därför Gud älskar det som är rätt och vackert. Och det är därför Gud inte blundar för synd. För om man gör det så är han likgiltig. Och det är inte kärlek. Det är inte det som är rätt. Så i Bibeln så beskrivs på ett sätt kommande domen som liksom en konsekvens av Guds kärlek och därmed hans protest mot ondska. Sen har vi nåd som vi kommer komma till alldeles strax. Men om Gud verkligen är helig, om Gud verkligen är kärleksfull, om Gud verkligen står emot all ondska, om Gud verkligen, det verkligen inte finns någon fläck i honom, han har inga rivaler, ingen som kan konkurrera med honom. Han är den som Habakkuk säger kan inte se på ondska för han är för ren, hans ögon är för rena. Den helige guden har all rätt att stoppa all hemsk ondska som pågår i världen. Han har all rätt att göra lite av det stoppandet redan idag. Och en dag kommer han göra det mer fullkomligt. Så om vi ska börja avrunda. Var lämnar denna, vad gör det med oss en sån här svår och utmanande och kanske jobbig text? Det vi lär oss i en viss bemärkelse är att Bibeln tar synd på allvar. Oavsett om du gör det eller inte så tar Gud det på allvar. Och det är det som gör evangeliet så fantastiskt. Att trots att Gud ser allvarligt på synd. Trots att synd leder till död. Trots att han inte kan se på synd med sina rena ögon i en viss bemärkelse, så gör Gud det mest otänkbara. Han som är oändlig, han som är allsmäktig, han som har skapat himmel och jord, han som kan aldrig liksom kyla ner sin kärlek lite, han som är så mäktig, tog sig an mänskligheten, tog sig an våra svagheter, blev en av oss och lät mörkret göra det värsta tänkbara med honom. Lät all tyngd och skuld från all vår synd läggas på honom för att vi ska få evigt liv. För att vi ska kunna bli förlåtna. Så att vi kan stå fläckfria i ljuset av hans liv. Och det där som har fascinerat mig i mitt eget liv. För min egen resa var på ett sätt att se hur allvarlig synd var. Och det fick mig se hur otroligt mycket Gud älskar mig. Vissa har fått den här bilden när man tänker hur allvarlig synd är. Så är det snarare, Gud det är bara arg Gud. Det är helt tvärtom för mig. Jag vill bjuda in dig att tänka tvärtom också. För mig var det bara, hjälp synd, det är allvarlig. Men Kristus såg det med glädje värt att dö för allt det där. För hans kärlek är större. Hans kärlek gick in i smutset för att jag ska få bli ren. Det var så värt det. Han såg glädjen av att jag ska stå liksom förlåten, upprättad. Och så mycket älskar han mig. Så mycket älskar han dig. Detta är guden som berättas om i apostlagärningarna. Inget annat namn finns frälsningen än i Jesu namn, så det är Apostlagärningarna 4:12. Så att beskriva hans kärlek till oss är som att försöka beskriva hur stor universum är. Lycka till! går inte. Den är så stor. Och därför är det väldigt viktigt att minnas den sån här text på ett sätt kan väcka en viss typ av fruktan. Att Gud har gett oss löften som gäller för dig och mig. Det här har Gud lovat. Till exempel 1 Johannes 1:9. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Det är Guds löften till oss. Det är samma Gud som vandrade på jorden, levde det liv vi inte kunde leva, dog den död vi inte kunde dö. Han har lovat oss. När vi kommer till honom kommer han aldrig att visa bort oss, säger han i Johannes 6. Och han säger att när vi bekänner våra synder, när vi kommer till honom, så är poängen att han vore orättfärdig om han inte förlät oss här. Han är trofast och rättfärdig så han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Så låt oss ta en stund lite inför Guds storhet. Både att vi kan reflektera lite över våra liv, våra hjärtan, vår synd. Finns det grejer vi försöker dölja för alla och för Gud? Och sen kan vi bara inför våra hjärtan, och sen kommer vi konkret göra med nattvarden, kan vi bara lägga det inför Guds fötter och påminnas om hans löften till oss. Att han är god. Han är god. En dag kommer han stoppa ondskan och det också är gott. Men låt oss kolla till våra hjärtan och be han göra sitt verk. Herre, vi ber nu att du ska tala till våra hjärtan och sinnen. Både där vi behöver utmanas men också att vi kan ta emot en nåd som är utan slut, Herre. Kom, helige ande. Tackar dig för syndernas förlåtelse. Vi tackar dig att du förlåter oss med glädje. Det är inte för att det är ett billigt pris du har betalat. Det är ett högt pris du har betalat. Det har varit en blodig uppgörelse. Men du har gjort det med glädje. För vår glädjes skull och för din glädjes skull enligt Hebreerbrevet. Så Herre, vi tackar dig. Vi kan ta emot förlåtelse, Herre. Men ge oss också kraften. Att också bryta med kedjorna i våra liv, Herre. I egen kraft förmår vi inte, Herre. Och Herre, och när vi kommer till dig så har vi tröst och kraft och förlåtelse. Och Herre, jag vill bara be för mina syskon som kanske sett på Gud som en straffande Gud. Att man också ska få se din enorma kärlek som ord inte räcker till. Att beskriva. Men låt oss få bara smaka på det när vi bara tar brödet och vinet som ett tecken att du dog för oss. I Jesu namn. Amen.